Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien om fjällräddningen. I den förra delen kunde du höra hur det låter när ett larm snabbt blir avblåst. Men i den här tredje och sista delen kommer du få höra om en betydligt allvarligare incident och om vilken viktig funktion fjällräddningen fyller. Den Kurt Övrud blev insatsledare för ett uppdrag som uppstod när de båda Forshagaborna Monica Nyqvist och hennes kamrat Annas mysiga vandring övergick i en mardröm.
Och jag hade ju lite upplevelser där med människor som inte finns i detta livet som kom där och ville att jag skulle följa med, och min hund som vi tog bort förra året. Han satt där med sin rygg, men jag ska inte med er, sa jag bara. Jag ska inte med, ni kan gå, jag ska inte med.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Det här var i september förra året, så vi skulle vandra Jämtlandstriangeln och så skulle vi göra en toppbestigning på Storsillen på Sillarnas fjällstation.
Och vilka var dina två vänner som du hade med dig?
Det är två före detta arbetskamrater, Anna och Hanna.
Och hur mycket fjällvana hade ni innan det här?
Vi har vandrat en hel del tillsammans och vi har väldigt god fjällvana och väldigt stor respekt för det här med när vädret ändrar sig, så att vi har bra utrustning och kände oss förberedda, kan jag ju säga.
Och då kom ni upp där till Jämtland och skulle alltså be er ut till fjälls. Vart var ni var någonstans och hur fortlöpte det här?
Vi började ju utgick från Storulvån och sen så gick vi första dagsturen till Blåhammaren och så sov vi där en natt. Och sen gick vi vidare mot Sillarnas fjällstation och då sov vi en natt där, och sen andra dagen där så skulle vi göra den här toppbestigningen. Och då hade vi ju förberett med lätt packning, men ändå en bra packning, för man ska ju alltid vara förberedd på väder och vind, det som kan komma in. Och vi hade ställt in Hannas kompass på upp till toppen och min tillbaka till fjällstationen, och vi hade med oss en powerbank, den hade vi i Hannas ryggsäck, och vi var ju jätteglada för det är ju så otroligt vackert, solen sken och vi började vandringen, och vi hade tagit ut de här olika på vägen upp så att vi skulle hitta, för det stod att det var väldigt dåligt skyltat upp så att säga, så vi hade ju tagit ut kompassen och skrivit upp på kartan också naturligtvis. Så vi tar en litet stopp där och fika lite på vägen upp, och solen skiner, vi tar av oss lite kläder och allt känns så jätteunderbart, ett privilegium att få vara ute i naturen. Vi möter på andra vandrare som vi pratar lite med, och sen tar vi oss upp där på första etappen där det kallas för pyramiden. Och där bestämmer sig Hanna för att hon känner sitt knä, att hon vill inte gå ända upp på toppen, så att vi pratar med några andra som är på väg ner, så hon får gå med dem ner, för man får ju aldrig lämna varandra ensam i fjällena. Så Hanna och jag och Anna fortsätter upp mot toppen. Vi får lägga ifrån oss stavarna där, för det är ganska brant, så man får klättra ganska mycket på slutet där, och sen kommer man ju upp till den här gränsen mellan Norge och Sverige där kungen har sitt märke, och vi är jätteglada vi har nått toppen. Och nu är ju solen försvunnit och det är små snöar, det blåser kraftigt och vi är ganska varma för vi har ju klättrat på där, så vi bestämmer oss. Nu ska vi ju bara gå ner, så att vi sätter inte på oss någon förstärkning direkt där, och det är ju inte bra.
Där måste jag bara fråga, hur snabbt slog vädret om, för att du sa att det var väldigt fint och sen här snöar det.
Precis. Det var ju soligt och fint uppe på pyramiden, och sen när vi började på själva toppbestigningen där, då kommer det in moln och sen försvann ju de, så vi såg ut över hela Norge, och sen kom det in igen och började snöa. Och man är ju ganska varm när man har klättrat så här, så att vi brydde oss inte lite om att vi blev lite blöta, för vi hade ju bara vägen tillbaka. Det var ju drygt 6 kilometer tillbaka, det fixar ju vi liksom.
Nu i höst, det är ganska färskt, så var det under några veckor i månadsskifte september-oktober. På grund av pandemin här så är mycket folk som är ute och vandrar i grupper, familjer. Många går ensamma. Och i månadsskifte då hade vi ett omslag i vädret. Det hade varit stabilt, bra väder. Men under några veckor då så var det väldigt blåsigt. Det kom nederbörd i form av snö och temperaturer runt nollan.
Så när vi börjar nedvandringen, vi hittar våra stavar igen. Och då ska vi ju ta den här andra lillsylen tillbaka, för det var ganska kraftig lutning. Den andra vägen vi hade gått upp, utan vi tänkte att spara på knäna. Men där missar ju vi nerfarten, för det är så snöigt och blåsigt. Fastän vi tycker att det är helt fantastiskt med snön då, och fränt att vädret ändrar sig på det sättet. För vi känner oss ju väldigt trygga där, vi har ju bara vägen ner. Men vi går alltså, vi missar nerfarten här på grund av dimman och snön. Så när vi hade fortsatt på den här syllen så upptäcker vi att vi har gått alldeles, alldeles för långt. Och då bestämmer vi oss, vi avbryter här och går ner i dalen. Och då tar vi oss ner för en glaciär. Det är ganska tuff nerfart där, för det är väldigt halkigt. Så vi ramlar ett par gånger så här, men vi har modet öppet fortfarande. För nu är vi ju snart nere i dalen och kommer snart att se fjällstationen. Och då ska vi komma in och få duscha varmt. Men när vi kommer ner i den här dalen så ser vi ju ingen... Vi ser inga skoterkors, vi ser ingen kraftledning, vi ser inga rösen. Vi vet inte riktigt vart vi är, men vi tänker vi fortsätter. Vi hade ju kompassen, så vi kunde ju fortsätta åt det hållet, men det är ju väldigt stenigt. Det är ju inga stigar eller så, utan Anna ramlade en gång och slog sig ganska kraftigt i knät, men det gick bra med henne där. Och så fortsatte vi upp på nästa topp och började titta. Nej, ingen fjällstation, men vi hade modet upp och fortsatte igen. Och sen nästan nu så jag att Hanna, nu måste vi ju se den. Och jag ser fjällstationen där, men det är ingen fjällstation, utan det var min hjärna som lurar mig. Och då bestämmer vi oss för att vi följer bäcken ner, för fjällstationen låg bredvid en bäck. Men till slut upptäcker vi att det är väldigt många bäckar, men vi sa att vi går neråt. Men sen så tar vi en liten halvhalt och då börjar vi sätta på oss de kläderna vi har. Anna tänker lite längre än mig, så hon tar av sig sina blöta byxor och sätter på sig sina torra långkalsonger och regnbyxor. Jag sätter på mig över mina blöta kläder. Och där och då sa vi så här, nej, vi ska nog gå tillbaka där vi kom ner, för det är nog där de börjar leta efter oss först. Så vi ger oss upp igen. Och då kommer det in ett väldigt kraftigt snöoväder och blåst, så vi sa nej, vi går ner igen. Och följde den här bäcken och sen den här, då, vi är fortfarande lite skrattiga och känner att det här kommer ju att lösa sig. Någon kommer väl, någon kommer ju. Men sen tittar vi på varann, mörkret börjar komma och vi känner nej, nej, det kommer inte att komma någon. Vi måste hitta någonstans och skydda oss mot vinden och snön.
Hur var det, hade ni någon karta med er?
Vi hade ju kartan där vi hade satt ut de här sex hållpunkterna som de uppmanar på fjällstationen när man skulle bestiga syllarna. Och den kartan och powerbanken, den låg ju i Hannas ryggsäck. Och det, eftersom vi bara skulle ta toppbestigningen och sen ta lillsyllen ner, så tog vi inte kartan, och det är ju ett stort misstag.
Var ni helt inställda på att det behövdes komma någon annan för att ni skulle kunna komma tillbaka? Hade ni helt gett upp hoppet om att kunna hitta tillbaka själva här?
Nej, det hade vi ju inte riktigt gjort, utan vi tänkte ju att vi bestämde ju där och då att nu går vi så långt ner vi kan. Och då kanske vi kan få en uppsikt över topparna, för vi kände ju igen topparna. Men när vi kommer ner så vi känner ju inte igen oss. Och vi ser ju att vegetationen är ju helt annorlunda mot vad det var vid fjällstationen. Och vi ser ju inte de här skoterkorsorna, för det är ju de vi letar verkligen efter. Och rösorna då, stenrösorna med den här röda pricken på som de har. Och kraftledningen gick ju upp till fjällstationen. Men vi ser inget sånt. Och då börjar vi ju tänka så här, att när mörkret kommer, att det finns ju ingen helikopter som kan gå upp i det här ovädret.
Vi fick in ett larm på några försvunna damer i sylarna område som skulle gå upp på syltoppen. De skulle gå Jämtlandstriangeln, och de började och gick ut ifrån Storulvån till Blåhammaren. Gick bra och även emot sylarna, det är 2 mil att gå. Tredje dagen då skulle de bestiga syltoppen då. Och där slog ju vädret om, så det var väldigt dåligt på eftermiddagen, kvällen, natten. Så det var ett uppdrag på det. Och det var en som hade larmat i sällskapet som hade vänt när de skulle gå upp på toppen. Och larmade då att hon var orolig att de inte skulle hitta tillbaka. Och då var det ju riktig snöstorm fram på eftermiddagen. Larmet kom ju till fjällräddningens kännedom tidigt tidig kväll. Vi hade ett samråd och när larmet kom ut så var det, jag tror det var 12 stycken som hade svarat ja. Och jag var insatsledare på det här uppdraget och jag hann ju göra mig en liten bild av vad det är som är på gång nu och det kändes på en gång att det här nu är det allvar riktigt. Med den väderprognos man hade med att det skulle bli hård vind och snö. Plus att man ska upp på silarna som är 1700 meter eller över 1700 meter höjd. Då förstod man att där är det inte kul att vara just nu. Jag hade ett samtal med VB då i Umeå hur vi attackerar eller gör det här uppdraget. Och han ville att vi skulle börja söka på morgon vid 6-tiden. Det är svårt att sitta i Umeå. Man har en punkt och får in ett larm från sylarna. Man har en punkt på kartan ungefär. Men man har ingen aning om att det tar 4-5 timmar att ta sig till sylarna först och främst innan vi kan påbörja någon form av eftersök på plats då. Så jag ville att vi skulle dra igång omedelbart. Och det här var i 10-tiden på kvällen. Vi fick ju iväg de som hade svarat ja. Det gick ut ett larm till att uppdraget startar här och nu. Så snabbt som möjligt ska vi ta oss till Storulvån där vi går utifrån. Samtidigt vill jag ha in norsk fjällräddning. För sylarna ligger, halva delen av sylarna ligger på norsk sida. Så jag vill ha norsk fjällräddning, jag vill ha norska helikoptrar som går och söker om det går. Fick det svar att det var inget problem med fjällräddning men helikopter gick inte för att det var nedisningsrisk. Så att de skulle söka med hjuling. De hade ju flera mil att köra hjuling. Det var mycket vatten i åarna så de fick ta väldiga omvägar för att komma in emot sylarna. Själv så hade jag ju fått lite tid att göra en insats i det. Och den börjar man ju med och den kommer man ju. Man vet ju att när man har gjort insats i den så man får ju ändra den efter vägens gång efter hur läget är. Men vi kom ju som sagt var till Storulvån svensk fjällräddning då och då hade vi även fått in bandvagn. Jag tog in alpin fjällräddning från Östersund för det är ett av de mest högalpina toppar vi har i länet. Vi tog in hundekipage som skulle följa med. Det är 14 kilometer då ifrån Storulvån upp till sylarna. Och det tar ju tid och i det där vädret så var det inte så himla lätt att hitta fram. Som tur var så är det en fjällräddare där som är renskötare som jobbar i det där området dagligen. Som fick till uppgift att vara färdledare.
Och vi såg ju på håll stora stenar och då gick vi fram till den stenen men det var ju så små stenar och jag har fått frågan av folk så varför byggde ni inte någonting men det finns inga sådana stenar som man kan bygga något av där utan de är för små och sen det här att vi var ju så blöta för vi hade ju gått lite i vatten och det forsa och då ser vi vid en bäck där att det var en liten klipphäll så vi gick fram dit och jag sa till Anna vi får inte stanna nu utan vi försökte gå i en cirkel runt så vi rörde oss. För jag lägger ut det här i hypotermi, nedkylning, så att sätt dig inte ner utan var i rörelse. Och vi gick runt där och vi försökte sjunga lite och vi dansade väl några steg så här. Och till slut så kände jag bara att nej, mina ben skakar så mycket nu så nu kan jag inte. Jag kan inte stå upp längre, sa jag till Anna.
Hur var det här då? Hade det börjat mörkna eller hur var det runt omkring er?
Precis. Det var då när mörkret kom in som vi bestämde oss att vi måste ha en baspunkt där vi är på. För att i och med att det är så mycket stenar där så är det väldigt rätt att ramla liksom och slå sig. Och skulle någon ramla och bryta något då var vi riktigt illa ute. Så då bestämde vi oss, här har vi våran baspunkt och vi gick runt och då började jag ju känna att mina ben, kroppen skaka. Jag måste sitta ner, jag klarar inte av att stå längre. Och då så var det en liten klippavhällning där som man kunde liksom halvluta sig lite mot. Så det var ju nästan som att stå i jägarställning. Och strax efter kände ju Anna samma sak. Så hon satt bredvid mig. Och vi hade ju ryggsäckarna kvar för de isolerade ju lite mot ryggen. Och Anna, hon hade slängt av sig sina vantar för hon kände att det gick inte. Men jag hade ju mina kvar, men fingrarna var ju... Jag kunde ju inte röra dem. Och sen den här forsen, den lät ju så högt hela tiden. Så vi var ju tvungna att titta mot himlen ifall helikoptern skulle komma. Eller att det kom någon ficklampa. Och jag hade en reflexväst med mig. Så den la vi på berget. Vi försökte sätta den upp så den skulle synas. Och den blev ju översnöad. Så den fick jag ju gå upp och skaka ett par gånger på natten. För det blev ju så mycket snö på den. Och Anna satt ju till mig, vänster sida av mig. Hon kände liksom att nej, jag kan inte stå upp ner. För jag sa, nu får vi inte somna, vi får inte somna. Och då kunde hon liksom krypa upp lite bakom mig här och liksom halvhuk sitta. Och hennes tröja var ju så blöt så vi fick ju vrida ur så hon kunde hålla sina händer varma.
Jag som insatsledare vart kvar i Storulvån. Jag tyckte att det kändes bäst att vara i närheten av farbar väg. För det här uppdraget kom att växa. Och det visade sig ju senare att det gjorde det ju. För att spara kraft till alpinisterna som skulle gå upp och även hundföraren så använde vi bandvagnen för att transportera med. Renskötaren, han var ju färdledare och eftersom han kände till området bäst. Men det tog en väldigt lång tid även för han och leda fram, för det var ju nästan nollsikt, det var mörkt. Plus att det snöade och var minusgrader. Och det här var alltså nere i Storulvån. Då kan man ju tänka sig hur de här som var uppe på sylarna mådde. Vi var lite osäker på utrustningen också, hur de var utrustade. Vi delade ju upp oss och jag hade två erfarna fjällräddare som var på väg upp med renskötaren här och, som är även fjällräddare då, och de skulle intervjua den som hade larmat ifrån sylarnas fjällstation. En av dem skulle leda söket ute på plats då. Så vi skulle få in så mycket information som möjligt för att räkna ut vart de här damerna kunde finnas då. Så det var ju väldigt viktigt att få tag i vittnet här, den som hade larmat ifrån början. När det var gjort provade jag att ringa. Det var slut på ström i telefon. Det var svårt överlag med kommunikationen där. Vi hade även norska fjällräddningen, så då fick man via RLC lägga över på något som vi kallar för NOSE. En kanal som är gränsöverskridande. Man kan prata med både norsk och svensk fjällräddning. Och när vi fick igång det då gick det ju lite lättare. Som insatschef så vill man ju ha helhetsbilden framför sig hela tiden. Vad är det som händer och sker ute på fjället? Så man kan förstå hur vi ska jobba oss mot ett visst mål då. Vi visste ungefär vart damerna här kunde befinna sig eftersom topografin och vädret gör ju att man söker sig ju neråt, men det var ju dimma långt, långt ner i dalgången där och snöbyar och hård vind och kallt. Så det var ju inte så lätt.
Och då när vi satt där så sa jag till Anna att nu är jag faktiskt rädd, sa jag. Ja, jag är med, sa hon. Men vi får försöka att hålla modet uppe här, och då började vi berätta lite livshistorier för varandra, och då blev ju tankarna hamnade ju någon annanstans, för kroppen gick ju in i en skakning, för man blev ju så pass nedkyld så att kroppen skakade av sig själv liksom. Det var okontrollerat, du kunde liksom inte, det var som du hade kramp, du kunde inte kontrollera det här längre, och när man pratade så glömde man ju bort det lite grann, och så du drog in liksom din haka under, in i jackan, men det blev ju så fuktigt då, så du fick ju ta upp ansiktet igen, och det blev ju kallt av den här snön som kastade i ansiktet, för det blåste ju ganska kraftigt, så snön gick ju från sidan och vi kunde ju inte bli helt borta från vinden. Och sen den här forsen eller bäcken bredvid oss, den dånade ju så, och sen så kom det ju så mycket fukt därifrån. Men Vi försökte, jag hade en chokladbar i mitt höftbälte här och så sa jag till Anna, vill du ha den? Ja, och jag vill inte ha något, jag är inte sugen. Hon sa, nu öppnar du munnen, och så tryckte hon in lite choklad i munnen och då fick man ju lite mer energi. Och sen så är det, nu får vi inte somna. Och så då blev det ju att vi ropade till varandra, Anna, Anna, och hon, Monica, Monica. Och så sa jag, hur många tår har du, Anna? Och så fick hon räkna, ja bra, hur många har du? Och så fick jag räkna och fingrar. Så man satt liksom och rörde. Så man verkligen hade känsel fortfarande. Jag var ju lite dum, jag hade ju mina vandrarbyxor. Och jag tog upp mina regnbyxor, de la jag i mitt knä och stoppade in händerna i mig. Jag satt ju aldrig på med dem. Och det tycker jag efteråt, så det skulle jag ju ha gjort. Men just de här ohämmande skakningarna i kroppen och det här bara sitta och titta ut, eftersom det här dånar så från oss, så skulle någon ropa på oss så skulle vi inte höra. För vi hoppades ju hela tiden att någon skulle komma med en ficklampa. Och vi hade lite så här, för vi såg ju ett ljus som tände sig långt borta. Då visste vi ju inte om det var Blåhammarns fyr som tände sig. Och då var vi så här att ja, det är ju 12 kilometer till Blåhammarn, ska vi prova att gå? Men det vågar vi ju inte, för att det var ju så stenigt och så. Och det har ju fjällräddningen sagt till oss, att det var bra att ni inte började gå där, för då kunde ju någon av oss ha brutit sig. Och
vad var ungefär klockan vid den här tiden när ni, ja, när ni kom till det här stadiet?
Som vi, för våra mobiler hade ju laddat ur sig på grund av kylan. Vi hade 100% där uppe och så var ju där borta. Powerbanken låg ju i Hannas ryggsäck, hon som gick tillbaka. Och det har ju Kurt sagt i efterhand också, att det är ju inte säkert att ni hade haft täckning. För de försökte ju pejla våra mobiler, men de var ju avstängda. Men vi bestämde så här att nu kämpar vi så länge vi kan utan att titta på klockan. Så första gången när vi tittade på klockan, då var hon ju 3.58 tror jag klockan var när vi tittade på den första gången. Och då blev vi så besvikna, för vi sa att 6-7 kanske de började på att komma ut och leta efter oss. Att de inte kunde vara ute på natten. Men just det här när vi satt och pratade med varandra, den här dånande från bäcken, snön slog dig i ansiktet, det blåste, kroppen skaka. Och vi blev ju tystare och tystare, och den här tystnaden liksom kände man också, nu går ju vi ner i medvetande på något sätt, bara vi får inte somna. Och det var ju därför vi skrek åt varandra så här mycket. Och jag såg ju raketer, blåa, guld, röda. Så att Anna, nu är de ute, ser de skjuter upp raketer? Nej, jag ser inga, Monica, jag ser inga, sa hon. Och där är det också det här lite spännande, hur hjärnan kan, eller att den vill så gärna se någonting. Så att, och jag hade ju lite upplevelser där med människor som inte finns i detta livet, som kom där och ville att jag skulle följa med, och min hund som vi tog bort förra året, han satt där med sin rygg. Men jag ska inte med er, sa jag bara. Jag ska inte med, ni kan gå, jag ska inte med. Och vi hade ju en sån här regnponcho hade vi också. De satte vi också på oss ganska tidigt för att hålla. Men kylan, den går igenom allt till slut. Och vi hade ju termos med lite blåbärssoppa. Det tog vi också i början där och drack. Och den var ju fortfarande varm. Och sen då när vi tittade på klockan nästa gång.
Jag måste bara fråga här. Ja. Vad kände du när du började hallucinera? Var du rädd eller hur var det?
Nej, jag blev inte rädd. Det var ju en sorts värme som kom till dig. En sorts värme som man kände. Ja, de är här nu liksom. De är här. Men jag ska inte med dem. Och sen så börjar ju mina tankar, eftersom jag vet vad som händer när räddningstjänst och de här kommer och ska göra. Så jag började tänka, nu ska de ju stripa mina kläder och min mobilen, vart har jag mobilen, alla mina kort. Så den lyckades Anna hjälpa mig med, så jag fick upp i bröstfickan, så jag kunde säga det, att ni får inte ta min mobil, den måste jag få kvar. Och sen bilnyckeln hade ju jag ju bak i ryggsäcken, och där var det också en sån grej, hur ska Hanna kunna hämta oss på sjukhuset i Åre? Och det här att när helikoptern kommer och de tar in oss där och vi får varmt dropp. Ja, det är ju bara en som kan åka helikoptern. Nej, men vi är ganska fräscha. Vi kan nog sitta upp bägge två. Så mycket såna här tankar. Och när du hade mycket tankar i huvudet, då kändes det ju som kroppen slappnade av. Men sen kom man ju tillbaka till kylan och blåsten och det här hemska. Och jag sa till Anna, Anna, jag älskar snö. Jag älskar verkligen snö. Men inte här och nu. Kan det inte bara sluta och snöa? Och vi pratade om alla renar vi hade sett. Så vi ropade ett tag. Snälla, alla renar kan inte komma och värma oss. Så det blir ju... Man blir ju väldigt, väldigt liten i det här stora, så att säga. Men ändå så kände jag... Jag hade ju kompassen runt halsen hela tiden och tog upp... Anna, visst är rött. Norr, ja, det är det. Så man började, vi hade ju varandra hela tiden. Vi liksom, när den andra blev ledsen så stöttade den andra. Så att vi hade ju så mycket stöttning av varann.
Och sen tittade ni på klockan?
Och sen tittade vi på klockan och då så såg jag att det var 6. Och då blev vi så här, ja, men nu måste de ju börja leta. Och då så sa jag till Anna, hur länge skulle det snöa? Och det har ju hon berättat i efterhand för mig att hon hade sett att det skulle göra det hela dagen. Och alla andra dagar hade ju vi haft sol. Och hon ville ju inte säga det till mig, för hon tänkte att säga det nu så kanske Monica blir helt förstörd där. Utan hon sa, nej, men det slutar nog snart. Så vi kämpar ju det här, en timme till fixar vi. Nu kör vi en timme till. Och sen så fick vi upp något ägg där vi försökte skala liksom med händer som knappt rörde sig. Och det blev smutsigt, men vi stoppade in det där i munnen och man var ju inte hungrig. Och vi diskuterade lite där, ja, när var du på toa och kissa sen? Ja, det var ju när vi gick från fjällstationen. För det bara försvinner ju i kroppen. Och sen då när ja, för vi hade ju bestämt kvällen, ja, när vi satt oss där, att imorgon bitti då går vi upp på en liten höjd så att de kan se oss när de kommer. Men det var ju som man tänkte, de kan inte ge sig ut i det här vädret med helikoptern, det går inte. Utan det är ju om någon kommer och går och letar efter oss. Och just ljudet från den här forsen hela tiden. Så man satt ju och speja och speja och speja. Och då till slut så ser vi ju att ett ljus där borta. Och först blir man ju först, är det ett? Är det ett? Och då bara rusar vi upp. Nu låter det som, man fick ju så mycket endorfin i kroppen. Så vi liksom verkligen, och så tog vi reflexvästen och bara vifta. Och då började de att blinka. Och kom emot oss, och då hade vi ju bäcken där, eller forsen mellan oss och dem, så de gick över den och liksom bara tog oss. Är det Anna och Monica? Ja, det är det.
Och klockan 7 på morgon efter, då upptäckte norsk fjällräddning som hade kommit över då ifrån norska sidan att det var några figurer uppe i fjället. Men det var alltså på någon kilometers avstånd. För då hade vädret tillfälligt blivit bättre. Och de fick ju kontakt med dem till slut, och då var de väldigt, väldigt kalla och nedkylda. De hade ingen angenäm natt uppe på sylarna där, det förstår man ju.
Och de ansiktena, jag skulle kunna peka ut dem bland 1 miljon människor, de här underbara norska killarna som hittade oss där. Och då tog ju de med oss över, och här kommer det också en sån här konstig grej. Vi tittade över vår lilla basplats där, att ja, vi har väl inte lämnat något skräp eller någonting. Alltså hur man tänker. Och så gick vi över den här forsen med dem, och så hade ju de en fyrhjuling med kärra, och där hade ju de torra kläder, så vi fick ju ta av oss och sätta på oss torrt. Och bara få på sig torra, det var ju inte varma kläder, men torrt på fötterna. Och byta bort på händer. Det var en sån fantastisk känsla. Och när man hörde hur de ropade upp på sin radio att vi har hittat dem, vi har hittat dem, och så sa de koordinationerna. Och sen så fick vi sätta oss på deras släpkärran på fyrhjulingen. Så jag satte mig upp och så tog jag Anna i knät och jag höll henne så hårt. Jag släpper det aldrig, sa jag, för att hon säger den färden tillbaka där har hon nästan inget minne av. Och det är ju inte någon stig du åker på, utan det är ju sten. Dok, 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 dok. Så jag slog i min rygg och jag hörde hur ena norsken sa till den andra så här, det går inte att köra där, vi må pröva. Och så visste jag, nu slår min rygg i. Men jag tog emot varenda blåmärke, för jag visste att nu är vi snart inne. Och det tog väl drygt lite över en timme att åka tillbaka till fjällstationen där. Och mötet sen där med Hanna och den svenska fjällräddningen som tog hand om oss, och när vi fick den här att komma in i en varm dusch. Det är obeskrivligt. Och sen fick vi ju träffa det här gänget som hade kört ut till sylarna. Och så frågade de, vad har ni för planer nu? Ja, vi fick ju berätta naturligtvis hela vår historia, och de visade kartan och de sa, ni har gjort det här väldigt, väldigt bra.
Men vi fick ju ner dem och vi sammanstrålade svensk och norsk fjällräddning och de här två damerna då i, på Sylarnas fjällstation där de gjorde bedömningen att de kunde värma upp dem fort genom att få in dem i en varm dusch och få i dem mat. Och så fick de vila ett par timmar och sen var det juling ner till Storulvån där vi avslutade uppdraget.
Juling, det är alltså fyrhjuling?
Ja, det är en fyrhjuling eller sexhjuling.
Och då fick vi åka med dem tillbaka till Storulvån. Och där så, då fick vi ju klä på oss våra blöta kläder, ta plastpåsar för fötter och vi fick låna lite förstärkningskläder av dem. Och sen den resan tillbaka där och hopp och studs, det var också tufft. Man blev nedkyld igen och då var det ju vårt första möte med Kurt när vi kom fram till Storulvån där. Och då tog vi också en ny dusch och sen fick vi ju träffa svenska fjällräddningen där. Och när vi kom in i det rummet, i deras rum där, och så stod det försvunna Monica och Anna och tiden och alla som har letat. Och då kände man en sån tacksamhet att det var så mycket människor som hade letat efter oss. Och, men just de här ansiktena på de här två norskarna, de var ju lika glada som oss, det syndes på dem. Och jag har haft lite kontakt med dem efteråt också här nu. Det är ju ganska stort att känna det här när man blir räddad i den situationen. Och det blir mycket frågor efteråt så här, att hur länge hade våra kroppar orkat om de inte hade hittat oss? Vart hade vi bestämt och gått? För det blev ju inte riktigt ljust den dagen i och med att det snöade så. Så var det ju inte något ljus utan det var ju dimmigt och snöigt. Så när vi kom sen när vi hade pratat med Kurt och dem och de hade berömt oss och sagt att vi hade gjort väldigt rätt som hade rört oss först och sen satt oss där i skydd så gott det gick när mörkret kom. Och det här att Hanna hade ju varit som en sambandscentral för våra anhöriga, för att både jag och Anna är sådana som uppdaterar oss på Facebook, skickar till våra barn och till våra män. Och då börjar ju de undra varför de inte uppdaterar sig, varför de inte skickar något. Och de börjar ju ringa till Hanna så hon fick säga att de är inte här, de är borta. Så jag tycker Hanna, hon gjorde ett sånt gediget jobb på fjällstationen där som en sambandscentral mellan fjällräddningen och personalen där och våra anhöriga. Och Hanna sa det, hon satt där i värmen, hon hade ljuset tänt i vårat rum och satt och stirrade ut hela natten för att liksom eventuellt se att vi kom och skulle komma tillbaka och komma och gå där. Men sen då på Storulvån den natten när vi la oss där och jag sa till Hanna, kan du inte lägga på mig ett täcke till? Jo, men det gör jag. Och jag somnade först och så vaknade jag och så hörde att de två sov. Och jag tänkte, den natten var den bästa jag sovit i hela mitt liv nästan kan jag säga. Och sen nästa dag när vi vaknade och det var jättefin sol och vi skulle lämna det här stället. Det var också väldigt overkligt för vi mötte ju andra vandrare som skulle börja våran vandring. Och vi såg väl ut som vilken vandrare som helst och så... Det syns ju inte på att man har varit med om en sån upplevelse, men just vi lämnade ju Storulvån liksom och det kändes väldigt overkligt att åka därifrån, för det var ju en värld vi hade. Ja, vi plockade ju med oss saker som man kommer ju inte riktigt vara densamma, utan man har ju upplevt någonting som är svårt att förklara också, den känslan i kroppen. Jag brukar känna det när det blir stressigt och damt liksom ibland, så att då brukar jag tänka, ja, men jag har varit med om någonting och det är en svårbeskrivlig känsla. Men det här som jag kan känna ibland, jag hade ju väldigt svårt att sova när jag kom hem sen till Forshaga. Det var svårt att sova de första nätterna, men vi hade ju mycket stött när jag var Kurt. Han har ju ringt flera gånger och jag har ringt till honom också. Och sen den här träningsverken som kommer i kroppen när man har krampat i så många timmar. Och lite det här stickningar och domningar i ben och sånt när du får kyla på dig. Men det som jag skulle vilja, om någon skulle fråga mig, så skulle jag vilja få åka sätta mig på den där platsen bara för att få se den i dagsljus. Hur ser det verkligen ut och se, ja, och i sol, hur ser den här platsen ut? Mm. Man har en egen bild. Och... Fast naturen har ju inte skrämt mig, utan det är ju respekten man ska ha. Och jag är ju glad att vi hade de kläder och den utrustning vi hade. Sen har vi ju nu bestämt oss liksom att varje gång vi går ut då ska vi ju ha liksom en sån här rescue säck med sig, att man kan krypa ner i en sån här vindsäck.
Utifrån den här dramatiska upplevelsen som ni var med om, vad skulle du vilja ge för råd till andra som ska ge sig ut i fjällvärlden?
Jag skulle ge råd, det spelar ingen roll vad de säger på SMHI eller alla de här apparna, att var förberedd, liksom, ha karta, ha kompass, sätt ut på kartan vart ni har gått. Och det här att ha förstärkningskläder, energi med er och en stormsäck som man kan krypa ner i, för den skyddar ju väldigt, väldigt mycket. Och sen är det ju bra då att kanske ha en sån, det finns ju såna här små rescue som man kan dra så de hittar ens position. Sen hade jag ju en ny Garmin-klocka och där fanns en sån funktion att jag kunde ha lagt in 3 nummer som jag kunde ha gjort ett SOS-anrop på, men det visste inte jag. För klockan var så ny så jag hade inte hunnit läst in mig så mycket på den. Och att man inte ska vara rädd utan ut, man ska våga gå ut men var förberedd, ha karta och titta på kartan, lita inte på om någon annan säger att håll till vänster eller gå åt höger, utan titta på kartan själv och kanske fråga på fjällstationen. Och där är det också en grej som jag har tänkt på, man fyller ju i på fjällstationen, för på Syllarna har du inga nycklar till rummet utan det är öppet liksom. Så jag menar, jag undrar om alla vi tre hade varit ute, när hade det upptäckts att inte vi var på fjällstationen? För man fyller ju i en bok där att nu går vi och stannar 3 dagar här eller 2 dagar här. Det är också sådana frågor som jag har tänkt på mycket också. När, vem börjar leta om man inte har någon anhörig där?
Utifrån det här du har berättat nu med att ni var nedkylda och det började snöa och blev väldigt kallt, hur illa ute var ni egentligen?
Ja, det är ju något som har kommit över en efteråt så att säga, att man kanske inte riktigt förstod där och då, men tankarna kom ju på morgonen där att hur länge till kan vi vara ute, för nu är vi ju riktigt, riktigt nedkylda. Så vi var nog riktigt illa, om vi hade fått suttit ett par timmar till så hade vi nog kanske inte varit så pigga eller varit här nu liksom i livet. Men de har ju sagt till oss att vi var ju så pass vältränade att det är nog därför att det gick så pass bra att vi var, och att vi hade rört oss så pass länge. Och visst var det så, när man satt där och kände att tröttheten kom över en och man kände bara, nej, nu, det är lika bra att somna. Och då var det ju underbart när Anna skrek, Monica, är du vaken? Och jag kunde svara där, och så hon ryckte upp mig där liksom ur den här dvalan, eller vad man ska säga. Och jag har ju kunnat titta på min Garmin-klocka efteråt, för den mäter ju andningsfrekvens. Och där var jag nere på 6 andetag per minut, och det är ju ganska illa.
Så den gången gick det bra, men man kan tänka sig om man har lagt på några minusgrader på natten där, då vet det tusan hur det har slutat. De var väldigt illa ute.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.